välkomna allihopa ska ni vara till podden Blev det en klassiker, och jag heter som vanligt Henrik Andersson, och inte helt oväntat sitter jag här med Anders Hesselbom.
Ja, fast det har ju hänt att du har bytt kollega förr, men jag har, så länge jag får med så är jag jätteglad.
Ja, nej men alltså det är, visst, det är jag som tar kommandot här i början, men ja, vi är ju lika mycket programledare båda två. Det är ju, jag kan ju inte göra det här med någon annan. Hur skulle det bli?
Alltså, våra åsikter väger vi lika mycket. Så om du vill ha en klassikerstatus på en låt och jag inte vill det, då är det ju liksom inte 60% klassiker, utan då är det ju 50% klassiker.
Exakt, precis så är det.
Och det tar oss ju in på vad vi gör här idag.
Mm. I Blev det en klassiker så tittar vi tillbaka på gamla topplistor, musiktopplistor, och vi slumpar fram datum mellan 1960 och 1999, och sen tittar vi på antingen på svensktoppen eller på den då rådande poptopplistan, som kan vara till exempel Tracks eller Poppytopp eller något annat kul. Och så tittar vi på pallplatserna på det här datumet, ettan, tvåan, trean, och sen så tänker vi: har de här låtarna blivit klassiker sen dess att de låg på listorna?
Och du har ofta sagt, jag har aldrig hört den här för, om låtar som jag lyssnar på ganska mycket. Det är väldigt få låtar som jag har hört hittills som jag ärligt kan säga att jag inte har hört. Så jag tror väl, alltså jag var väl kanske mer en sån här, jag satt ju med rullbandspelaren och spelade in alla gamla svensktoppen och sådär, men du kanske inte gjorde det, eller?
Jag tror att jag... Om det var en låt som jag inte fastnade för direkt, så har jag en väldigt god förmåga att bara filtrera bort att den någonsin har spelats för mig.
Ja, okej.
Och sen så är det ju också så där att många låtar som man kanske inte gillade först, eller för den delen gillade först, kan man ju sen efter ett par spelningar ändra åsikt om.
Ja.
Och komma fram till att, vänta nu, det här är ju genialiskt. Alternativt, vad är det för dynga? Vad var det med det här egentligen jag tyckte om?
Och jag har ju blivit påminn om det flera gånger i den här podden, att låtar som jag tyckte var kass som ung tycker jag är jättebra idag, och tvärtom.
Mm. Men sen är det ju ofta så att de här låtarna som jag då, som vi lyssnar på, och som jag säger att fastän den här är nog inte hört förut, då är det ju oftast låtar som jag inte tycker är något vidare.
Just det, då har de fastnat i ditt filter.
Ja, exakt. Mm. Så jag väntar ju fortfarande på den dagen då det dyker upp en etta eller någonting på lista och jag bara, det här är ju skitbra. Vad fan, var har den här låten gömt sig för mig?
Okej.
Men vi får väl se vad som händer.
Idag kan bli den dagen, det beror på vart hjulet stannar.
Så kan det vara. För vi använder ju slumpen. Det är ju slumpen, det är ju inte jag som sitter och väljer ut topplistor som verkar bra, utan vi slumpar faktiskt fram de här datumerna. Och då gör vi det med ett sånt här snurrhjul som man kan vinna choklad på Gröna Lund. Och då snurrar jag på det hjulet nu. Och då hamnar vi på svensktoppen den 26 februari 1966.
Åh, 66 minns han.
Det här är faktiskt den tidigaste svensktoppen vi har fått fram hittills. Och det förvånar mig lite, för vi är ju på avsnitt 27.
Ja.
Och vi har alltså inte fått 60 till 65, eller 66 tidigare. Det är en väldigt dålig slumpgenerator.
Ja, men det är ju som sagt, vi har ingen kontroll över det. Men jättespännande. Jag har ju en ganska tydlig bild av vad svensktoppen på den här tiden var för någonting. Så det ska bli spännande att titta på medaljplatsen. Vad det är för någonting vi minns att vi har glömt eller vad det heter.
Ja, exakt. Vi tittar på plats ett, direkt guld på svensktoppen 1966. Sven Ingvars. Säg inte nej, säg kanske.
Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. En dag kan hända, jag blir din vän. Säg inte nej.
Jag tror att få låtar har förvandlats till någonting man liksom bara säger.
Ja.
På daglig basis nästan.
Nästan en meme får man ju säga, innan ordet användes särskilt mycket. För övrigt instiftat av professor Richard Dawkins. Och där menar han på att på internet så kan idéer spridas som gener sprids bland djur. Gillar vi någonting tillräckligt bra så tycker vi om det och så delar vi vidare. Och jag är väl skyldig åtminstone Mats att säga att det är en klassiker. För jag blev ju, alltså, inte ens du och jag var ju överens när vi hade Sven Ingvars, och det var, för vi har väl avfärdat någon Sven Ingvars låt här för mig, och sen så dök den här Leende guldbruna ögon upp, eller vad det kan ha varit för någonting, vilket jag tycker är en fruktansvärt blasé-låt för att vara Sven Ingvars. Och det jag sa då var att de har ju många låtar som är potentiella klassiker. Så här säger jag ju solklart att det här är en klassiker. Dels för att jag har varit lite sträng mot Sven Ingvars tidigare, men det finns, man är ju inte svensk om man inte vet vad det här är.
Ja, men, ja, exakt, det är lite så. Avsnitt 7, Sven Ingvars farväl till sommaren.
Ja, men den tror jag både du och jag avfärdade.
Ja, det borde vi ha gjort, för att jag menar, jag minns ju inte den nu 20 avsnitt senare. Men det här är ju givetvis självklart en klassiker. Det är som du säger, man inte är svensk om man inte känner till den här låten. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Det, och jag tror till och med att den här har transcenderat sig själv, och jag tror att många inte ens tänker på att liksom, och vem är det som har gjort låten? Ja, det, lite så, för att det, alla kan melodin, alla kan den där lilla snutten, och den har en sån djup fast grund i den svenska själen, så till den gräns att låten i sig försvinner nästan.
Alltså, Sven Ingvars är ju ett gigantiskt band i Sverige, men den här låten är nästan större än Sven Ingvars. Så absolut. Sen kan vi ju alltid ha den här diskussionen om, ja, är det bra? Alltså, frågar en person som gillar dansband, så kommer han ju självklart säga ja. Jag som inte är särskilt förtjust i dansband, men som gärna konsumerar ibland, säger ja. Alltså, det är precis det här jag vill ha när jag lyssnar på dansband. Är det inte det här jag vill ha, så är det inte dansband jag lyssnar på.
Och det är också 66, så att det är ju oerhört tidigt i, vad ska man säga, i dansbandens historia.
Ja.
Det här är ju en av grundpelarna nästan inför vad dansband kom att definieras som.
För dansband har ju flytit in under åren, ibland mot country, ibland mot vispop.
Men, rock mot rock.
Och, ja, precis. Och ibland mot rock'n'roll, rockabilly och sådär. Men det här är ju dansband.
Absolut. Klockrent, givetvis en klassiker. Den som säger emot, han får en propp. Sen går vi vidare på plats nummer 2 på listan. Här har vi Hootenanny Singers igen. De hade vi ju någon månad sen i alla fall. Men här heter låten Björkens visa.
Nästa kväll så kom där en flicka som
som jag sa om Hootenanny Singers sist vi lyssnade på dem, det här är ju skräp, det här är ju inte bra. Det är ju det det är, och det är säkert jätteduktigt, men det är erbarmligt tråkigt.
Men det här duktiga är ju det lite grann som jag har svårt för. Det är ju en av de anledningarna som gör att jag undviker viss musik, och det där har jag faktiskt en grej att säga om, men jag håller med dig om att det här är ju, även om de är duktiga sångare och musiker, så är det är för slätstruket och för tintetsägande och för tråkigt. Sen är det prominenta namn i bandet, jag menar, Ulvius är ju med, eller var ju med på den här tiden i alla fall, och så de har ju gått långt, vissa av dem, ifrån det här bandet, men det gör ju inte att musik, jag skulle aldrig sätta på en Hootenanny Singers skiva idag.
Nej.
Men och just det här att när du behöver säga att någon är duktig, då har du på något sätt missat målet. Det var någon som frågade mig om jag gillar Taylor Swift. Jag sa, nej, hon är dålig. Ja, men hon är duktig. Ja, precis. Det är ju det som är grejen. Behöver det påpekas, då har man problem. Jag har aldrig träffat någon som, så jag gillar du Queen? Ja, Freddie Mercury är duktig. Han är skicklig, han ger jävligt. Gillar Whitesnake? Ja, David Coverdale är duktig. Han är fan inte duktig, han är skicklig.
Ja, men Sara Larsson, hon jobbar hårt. Och jag hörde hennes nya singel igår, och det var något av det sämsta jag hört. Det var riktigt, riktigt dåligt.
Men hon är duktig.
Men hon är duktig, hon jobbar hårt. Och då ska det premieras, antar jag. Jag vet inte. Nej, men, och grejen är med Björkens visa här, att det är säkert en bra sång. Det är säkert en bra, liksom, bra skriven, bra melodier och bra alltihopa det där. Men det är framfört på ett nästan bedrövligt bedövande, sömningivande sätt.
Ja.
Därför är Hootie and the Singers inte duktiga.
Fast duktiga är de ju, men jag tror att du faktiskt sätter fingret på någonting där, att de hanterar sin sång, de hanterar sina instrument, men de vänder sig till en helt annan publik. Och jag kan tänka mig att om jag vore 30 år äldre, då vore jag dö. Om jag vore 20 år äldre och spenderade dagarna med att dricka kaffe ur finporslinet, då skulle jag väl förmodligen tycka att det här är bra. Men sen om vi ska titta på de kriterier som vi lite löst har pratat om i början på nästan varje avsnitt här. Är det här en klassiker idé att folk önskar den på radio, att folk nynnar med i den, så är ju svaret nej.
Väldigt kraftigt nej,
ja.
Skulle jag vilja säga. Jag vet egentligen ingenting speciellt om Hootie and the Singers, men jag tror att om du ska lista Hootie and the Singers topp tre låtar, så är det någon som säger Å Björkens visa.
Kanske bland fansen skulle jag säga. De har ju relativt få hits med tanke på hur pass många år de har hållit på. Och jag tror att det var väl den sista skivan släpptes väl typ 82 eller något sånt där. Så de har ju verkligen kämpat på. Men det blev ju glesare och glesare mellan hitsen, och Björn Ulvaeus hoppade ju av och sådär.
Blev ju uppenbarligen betydligt mer intresserad av att göra pop och rock liksom.
Mm. Och ABBA har ju kvar tydliga rötter i den här vispoppen som Hootie and the Singers står för. De har tydliga rötter kvar i dansbanden också.
Mm.
Men de tar det ju till en annan nivå. Nu ska vi inte sväva ut.
Men då,
för mycket
då kommer vi tillbaka till det jag sa i början eller tidigare där, och det är säkert en välskriven låt.
Ja.
Det är bara så bedrövligt framfört.
Jag kan ju inte säga att det är bedrövligt framfört, det är bara att jag tycker resultatet är bedrövligt tråkigt. Ja,
oavsett vilket, inte en klassiker.
Inte en klassiker.
Plats nummer tre på listan, där har vi Ann-Louise Hansson med sången En ballad om för länge sedan. Den heter En ballad om för länge sedan.
För det står ju skrivet om den tidens män.
Aldrig hört.
Nej, det här är ju Bruno Glenmarks fru, och hon har ju ganska frekvent.
Hon har ju haft en och annan låt så, men hon fick väl en större framgång inom countryn egentligen.
Ja, kanske. Jag är inte så insatt i henne. Jag vet att som sagt Svensktoppen har varit hennes medium, och Melodifestivalen har hon varit med i en hel del. Men sen, alltså med tanke på hur pass många år hon har hållit på, så tycker jag att det är ganska glest med hitsen. Men from the top of my head så kom jag ihåg när hon hade någon slags comeback år 2002 i just Melodifestivalen tillsammans med Molle. Och då var det en låt som hette Sluta. Molle låg i en säng på scen, och sen så tjatade de, och han rappade lite och hon sjöng. Alltså, och det var så blandade känslor, för det är så uppenbart att hon är vansinnigt skicklig. Hon är ju en av de som jag nästan skulle kunna misstänka har absolut gehör. Men hon gör liksom just ingenting utav det.
Nej,
det är lite visor här.
Hon kanske är svår att jobba med, kanske. Det vet man ju inte. Ja, det är det som ligger bakom.
Ja, då skulle hon inte vara gift med en Glenmark om hon var svår att jobba med.
För mig, Ann-Louise Hansson, för mig är ju den här Låt inte din skugga falla här.
Ja, just det.
Och det är ju en cover. Och skulle den dyka upp, då liksom, får jag säga att det är en klassiker, eller måste jag gå till originalet? Ja, det vet vi inte ifall det kommer i framtiden, men Ann-Louise Hansson med En ballad om för länge sedan, inte en klassiker från mig.
Nej, jag håller nog faktiskt med. Jag tycker inte det här är särskilt märkvärdigt alls. Och ingen skugga över henne. Hon är typisk proffsmusiker, men det är inte min grej. Och sen så känner jag liksom, låten har ju fallit i glömska alltså.
Svensktoppen då, 26 februari 1966, där hade vi en klassiker med Sven-Ingvars Säg inte nej, säg kanske. Och det är en sån stark klassiker, så att
den väger upp.
Den väger upp. Ja. Du, vi snurrar fram lista nummer två omedelbart nu. Vi får lyssna på Trackslistan.
Mm.
18 februari 1989. Så ja. då är vi på slutet av 80-talstampen här. Och det är här du säger att 89 var ju där musiken dog.
Ja, 89 var året musiken dog.
Ja, ja, så jag ser här att vi har ett av dina favorithatobjekt här direkt på plats ett på listan, för där är Roxette med The Look. Jag tycker att om Martin Luke eller Christian Luke gifter sig, då borde de sjunga den här på bröllopet.
Ja, och sen får jag väl försvara mig. Jag hatar absolut inte Roxette. Det är bara att jag tycker musiken är ointressant. Och jag tycker hon som sjunger...
Marie Fredriksson. Jag höll på att säga Martin Fredriksson.
Ja, och ursäkta att jag inte hade det här i ryggmärgen. Men Marie Fredriksson tycker jag jättemycket om. Jag tycker hon är jättebra. Men hon har ju bättre låtmaterial när man håller Per Gessle på armlängds avstånd. Och sen är det ju här mina åsikter. Det här är ju ett av världens mest framgångsrika band någonsin. Och det är bara att det tilltalar inte mig. Jag tycker att det är lite för divigt och sådär.
Ja, men du kan ju liksom inte värja dig från det. Det går ju liksom inte, och det är som att säga att Michael Jackson var väl ingen vidare.
Nej, och när du ändå tar upp det, så jag menar, jag är inte förtjust i Michael Jackson heller. Jag tycker låtarna är undermåliga, jag tycker han har en konstig röstläge när han sjunger. Jag tycker att det är för mycket tjo och pip i bakgrunden. Alltså jag gillar ju inte Michael Jackson heller. Men här tänker jag ju faktiskt säga att det är en klassiker, eftersom den här låten, alltså jag kan ju inte ducka för den när den går på radio. Sen att jag inte tycker det är bra, det må ju vara hänt, därför att det är lite för hurtbulligt och höga knän och knätofsar och gossestrutar och allt vad det nu är för någonting.
Jag förstår precis vad du säger. Ja. Jag gör det, och The Look är en av de här låtarna som är lite för hurtiga. Och liksom, nu ska vi göra en riktig pop-hit-grej, och Roxette var väldigt så. Per Gessle har väl alltid varit så, men just i Roxette så var det destillerat på något sätt som är lite irriterande ibland. Men samtidigt, det här är ganska tidig Roxette. Andra albumet, tror jag.
Ja, andra albumet stämmer.
Och då måste man ju säga, fan vilken jävla tjuff, här är det ju liksom pang, boom, crash, jättestort. Det är givetvis en klassiker.
Ja, och jag tror Per Gessle tjänade en hel del pengar på att tänka, vänta, hang on med Gyllene Tider. Nu lämnar vi en stund och så kör vi lite Roxette med Marie Fredriksson. Det tror jag var en affärsmässigt väldigt bra deal, får jag ju säga.
Och, ja, absolut.
Och sen är det ju också den här konstiga med hur mixarna lät på den här tiden. Trummorna skulle inte låta som trummor längre. Det låter bara som allmänna smällar i rytm. Jättekonstigt. Jag tycker som sagt inte alls om det här. Men jag kan ju inte blunda för att det här är en braksuccé och att folk nynnar till den fortfarande än idag.
Ja, men 89, 90, alltså 88 till och med. Där är det ju liksom, du har ett annat läge i studion. Du får mycket mer tillgång till enklare flerkanalsinspelningar. Du får också mot liksom inom popmusiken, så blir det mycket mer elektroniskt.
Ja.
Inte synt, utan house och sånt där blir större. Du behöver låta mer intressant för att komma någon vart. Och därför så är det, alltså om du lyssnar runt 89-90, speciellt i svensk musik, så hör du ju att det är oerhört mycket studio trixande på allting. Och det hörs här. Han har ju förstås den häftigaste liksom producenten som går att få i det här läget för att få det bästa, häftigaste, mest fungerande popsoundet. Och 89 lät det så. Det var bara så. Och sen tror jag att det kanske är lite trevligare att lyssna på än det som du får på radion idag. Den typen av mixning.
Ja, och sen har vi en skillnad, för jag är inte 100% säker. Jo, jag är väl nästan 100% säker. Att 1989 så spelade man ju fortfarande in på band, inte på sequencer.
Men, ADAT eller någonting.
Ja, precis. ADAT eller rullband eller något sånt där. Men det man kunde göra var ju att lägga en sync track. Så det man hade på sequencer, om jag spolade bandet, ja, då spolade sequencern lika mycket. Så det innebär att jag kunde göra överdubbningar som låg på sequencer ganska många gånger. Och sen,
mycket enkelt.
Ja, visst. Och sen när jag var färdig med det, då kunde jag göra en analog mix på dem och lägga på analoga effekter på direkt ja, vid nedmixningen på bandet. Så det gav ju alltså, steget där från att faktiskt ha mikrofoner och cut-ins och såna här grejer, det var ju enormt. Jag tror att vi kommer, när vi tittar på vad som ligger på listan härnäst, så tror jag vi kommer få höra fler exempel på det här.
Ja. Så Roxette med The Look, där säger vi båda två klassiker förstås.
Ja, det går inte att göra annat.
Nej. Plats nummer två på listan, där har vi gruppen So What med singen I Was Lucky. Lite Stock Aitken Waterman feeling där.
Ja, Wannabe skulle jag ju säga då.
Ja, Wannabe. Det är inte riktigt rätt sound, men det är verkligen, verkligen inspirerat av det. Och det här är ju 100% studio sequensat. Det finns ju inga live-instrument i den här låten överhuvudtaget.
Nej, här har de ju mer eller mindre tagit med sig låten på floppy och sen bandat in en kanal i taget på rullband och sen mixat det. Mm. Anledningen till att de här syntetiska poplåtarna lät så pass mycket bättre än vad du kunde göra hemma med utrustning på den tiden är ju just det här att du kunde låta en synt koncentrera sig på en stämma och använda alla sina oscillatorer och all sin push på den. Mm. Och sen backar man bandet så får samma synt jobba igen fast jobba med någonting helt annat. När vi amatörer satt hemma då var det ju en ljudmodul eller en synt eller ett par som skulle sköta rubbet. Man kanske hade en Amiga eller vad det var för någonting.
Och, ja, men så var det så, vi hade en reverblåda och liksom då, den la man på mastern.
Ja, precis. Och ska man vara helt ärlig så har ju Amigan har ju bättre ljudkapacitet än den populära trummaskinen Lindrum. Det var bara det att när vi använde Amigan hemma så fick ju den sköta allt. Den fick sköta trummor, bas och synt och allting. Och det orkade den ju inte riktigt med för att få professionellt ljud. Men här hade de ju syntar som förmodligen var digitala med ganska begränsade möjligheter, men just att synten fick göra en sak i taget och man mixade jäkligt snyggt. Och en grej till,
men låten?
Ja, en grej till som jag vill säga, det är ju att So What var ju ett fenomen. Det blev två album, sen glömdes de bort, men de var ju under en period precis överallt. Och det här representerade ju allt det jag avskydde med vad som hände i musikbranschen på den här tiden. Men idag tycker jag att det är jäkligt skönt. Vad heter de? Dead or Alive? Alltså, det var samma sak där, att jag tyckte de var...
Det var ju flera år tidigare, visserligen.
Det var tidigare.
Ja, och det är ju det som är grejen här. Att det här ligger lite i slutändan av när Stock Aitken Waterman liksom gjorde sin grej. Soundet är väldigt mycket Kylie Minogue, Rick Astley.
I Only Want to Be With You med Samantha Fox var väl Stock Aitken Waterman.
Ja, men lite så.
Mycket
samtidigt när jag tittade på listan så tänkte jag så här, So What med I Was Lucky, vad fan är det för låt? Ja, men sen lyssnade jag på den och jag bara, aha, det är den här, okej, nu vet jag precis, men jag har aldrig kopplat den till något namn. Så det är en sån här, den kom för sent i det här soundet för mig, så att jag liksom filtrerade bort den. Men när jag hörde den så är det så här, det var en av de här låtarna liksom.
Jag kan
ju inte ge det här en klassikerstatus just på grund av att det är så otroligt derivativt från den här stilen och det för sent.
Ja, men jag tror att det här var deras stora hit, om jag ska vara ärlig. De hade väl säkert fler singlar som var någorlunda populära, men det här är ju upp som en sol och ner som en pannkaka. Två snygga killar och ett modernt sound som inte riktigt var modernt längre.
Nej, precis.
Nej, alltså, och med tanke på även om jag gillar hur det låter idag så minns jag den frakt jag hade för So What på den tiden det begav sig. Och jag tänker inte heller säga att det här är en klassiker.
Vi gör så här att jag använder interweb. Jag binggooglar här på Altavista. Och sen ska vi kolla vem det är som har producerat den här låten.
Spännande. Jag tror inte du får något svar på det, om jag ska vara ärlig. Polar Studios, det var som 17.
Va?
Båda deras album är inspelade i Polar. Det finns en kort artikel på svenska Wikipedia, men det finns ingen information om dem, vem som har producerat eller någonting, men där står det att vad medlemmarna heter och att det är inspelat i Polar.
Nåväl.
Nåväl.
Vi går vidare. Och då tittar vi på plats nummer 3 på listan. Och här har vi ju en intressant liten grej. Robin Beck med låten First Time, eller The Very First Time, beroende på vilken utgåva man lyssnar på. Här har du en one hit wonder. Ingen hörde någonsin av Robin Beck igen. Kommer du ihåg varför den här låten blev populär?
Ja, för att den gick hela tiden på MTV, för Coca-Cola använde den i sin reklam.
Stämmer. Det var en Coca-Cola-reklam.
Och det är ju jättekonstigt, står det här med Robin Beck, eftersom hon, det här är hennes andra skiva, och vad kan det vara, sent 80-tal, vad det nu kan vara, 89 tror jag det är. Hennes första skiva kom precis 10 år tidigare, 1979.
Oj, ja. Jag trodde det här var en tonårsgrej liksom.
Nej, det här är jättekonstigt. Och det finns ju fler skäl till att jag misstänker att det var någonting med Robin Beck, eftersom skivbolagen uppenbarligen tänkte att det här är bra. För det är ju inte bara det att Coca-Cola köpte rättigheterna till låten för att använda i sin reklam. Och då var det inte The Very First Time, då var det Coca-Cola Is It. Men det var ju också Steve Lukather från Toto på gitarr. Och lyssnar man på solot på den här låten, det är så här, det är så jäkla bra så man blir helt...
Ja, vad kräm. Gör det i den här låten liksom?
Nej, och så det är jättekonstigt.
Men, vad kom först här? Kom Coca-Cola-versionen först? Eller kom den här låten först? Blev det så att Coca-Cola hade en låt som blev en hit? Eller ja, liksom folk reagerade på låten i reklamen. Och då gjorde man First Time. Eller vad?
Jag vet inte hur det här brukar gå till. Du har ju Steve Miller...
Säg att hon blev inhyrd bara och sjunga på Coca-Cola-reklamen eftersom hon var sångerska och inte hade gjort något på 10 år.
Ja, inhyrd och sjunga på Coca-Cola-reklamen, det blev hon ju definitivt. Men jag vet då inte om Coca-Cola skrev en låt eller om det var de som gillar den här låten och tog den. Men när det gäller Steve Miller, The Joker, som det var ju Levi's jeans det var reklam för, då ändrar man ju inte på låten alls. Men däremot så kommer jag ihåg när... Brian May. Ja, nej, men Brian May från Queen gjorde reklam för, om det var vilka däck det nu var, eller Volkswagen var det. Och då var ju Driven By You hette ju låten, och då ändrade han ju texten för att sjunga om hur bra Volkswagen var.
Okej.
Okay. Och jag tror att det kan, men det är ju en låt han har skrivit själv, så där vet jag att det kommer ju reklamversionen efter då. Så det där är jättesvårt. Förlåt, jag hörde faktiskt inte vad du sa.
Jag sa Babylon Zoo.
Ja, vad var det?
Också reklam. En låt i reklamen och alla bara wow, vilken Space bra låt. Sen när låten släpptes så bara, den låter ju inte alls som i reklamen.
Var det Spaceman eller vilken?
Ja, Spaceman.
Just det, vad var det reklam
en
för?
En annan bra, det var Levi's.
Det var också Levi's, okej. Okay.
En annan Levi's reklam var ju norska Biosphere med Novelty Waves. En sån där rave-låt, den var riktigt bra också.
Ja, just det.
Och Flatbeat förstås då, med Mr. Oiseau, det var också ja. Levi's.
Och sen vet jag att Pepsi Cola gjorde ju av med massor artister.
Ja, Michael Jackson och Britney Spears. Ja. Här står det på Wikipedia. First Time is a song by American singer Robin Beck from her second album Trouble or Nothing. The song was released as a single in July 1988 and was originally recorded for a Coca-Cola commercial in 1987.
Mycket intressant. Så det betyder att de gjorde en Coca-Cola-reklam och sen gjorde de en poplåt av det.
Ja, så Coca-Cola-reklamen kom först.
Mycket intressant.
Och här har vi då februari 89, vilket är då 2 år senare innan den ligger på listan. Skumt,
ja,
skumt.
Ja, världen är märklig.
Är det här en klassiker?
Jag har ju hunnit tänka nu ett tag. Och alltså det värsta är ju att jag lutar mot ett ja även här. Jag vet inte om jag är för generös för att just Coca-Cola har tjatat ut den och så. Nej, jag är osäker. Vad säger du?
Jag lutar också till ett ja, därför att det här var en så pass stor och känd låt. Det var Coca-Cola-låten. Det blev en hit i sig. Den går fortfarande på radion. Och jag tror att även om den här Coca-Cola-storyn kan ha liksom försvunnit för många, så är det definitivt så att de flesta känner till den här låten.
Ja.
Och det är inte en dålig låt. Hon sjunger jättebra, och du sa som gitarrsolot. Mm. I övrigt är det ju en standard powerballad, eller det är inte ens en powerballad, det är en ballad.
Ja.
Och det är en okej låt.
En ballad
den
med
var framgångsrik.
Skickliga musiker som har överlevt tidens tand. Det är inte min musiksmak alls. Men
vi säger väl ja, men vi lutar lite mot att nja.
Vi är lite generösa, men vi säger
vi är
ja.
Lite generösa. Mm. Då har vi alltså klarat av 2 stycken topplister i 27 avsnittet av Blev den klassiker. Svensktoppen 1966, där hade vi Sven-Ingvars med Säg inte nej, säg kanske. Och sen Tracks 18 februari 1989. Roxette med The Look är en klassiker. So What med I Was Lucky är inte en klassiker. Robin Beck med First Time är en klassiker.
Utmärkt.
Otroligt bra.
Mycket bra.
Tack för att ni har lyssnat. Vi återkommer igen om en vecka med 2 helt nyfärsk framsnurrade listor för er att lyssna på när vi pratar om. Adjö.
Hej. Färsk framsnurrade, det är årets ord.